Jaha, vad säger du om jag säger Paraguays landslag?
Jag blickar tillbaka till VM 2010 då, tänker mig främst ett defensivt, målsnålt men solid defensiv, tänker jag.
Vad säger du om jag säger portugisiska mittbackar?
Bruno Alves som, ja, han var kapten i Parma då jag själv var där och jag fick trä mot honom en gång också. Ja, en fin mittback.
Och vad säger du om att byta in en målvakt i förlängningens sista minut inför en straffsparksläggning?
Jag säger att det har lyckats för med Tim Krul 2014, men efter gårdagens ligacupfinal med Liverpool och Chelsea så var det ju inte lyckat med Kepa Arrizabalaga som inträdde en enda straff och själv missade sin.
Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Vi gör som så att vi kastar oss direkt in i hetluften, för idag kan vi inte låta bli att prata om Liverpool. Vi har ju vunnit ligacupen här igår mot Chelsea, så jag tänker att vi direkt tar och berör den matchen och alla detaljer som omringade mötet. Det var ju sannoliken en speciell kväll vi fick uppleva igår.
Precis, vi var ju båda på och så matchen vid Office Sportsbar i Vasa. Och det var ju en lidelse i 120 minuter plus en evighetslång straffläggning dessutom. 22 straffar varav 21 gick i mål. Det är ju smått otroligt bara det, men ja, jag vet inte, man var så stressad så jag åldrades väl nog nästan uppemot 20 år under den här matchen. Jag inte har märkt det. Ta igen sig ännu idag. Det kommer nog ta några dagar innan man har landat.
Ja, nej. Nackdelen med sådana matcher. Lidande. Ett enda stort lidande tills man vid sista straffen då äntligen kan slappna av. Och är nästan mer en lättnad efter sådana matcher än man är mer lättad över att inte förlora än glad att vinna, men självklart var det kul att vinna, men ja, man har väl blivit lite mer gråhårig och ja, man kände ju att pulsen var rätt hög igår och jag förväntade ju mig det värsta att vi skulle förlora, men gång på gång så hade vi ändå turen på vår sida och till slut så stod vi där som ligacupmästare och fick bärga säsongens första titel redan nu i februari.
Ja, turen hade vi kanske på vår sida, kan man se det som, men vi hade ju också otur, eller vad man ska säga. Någonting hade vi i alla fall emot oss när vi fick Matips mål bortdömt i, ja, var det med 20 minuter kvar ungefär av andra halvlek för en helt obegriplig offside på Van Dijk som aldrig ens rörde bollen. Vad menar de att han skulle ha blockerat där, men helt obegripligt. Så det var ju skönt att vi ändå vann det till slut, annars skulle man ha varit fullständigt rosenrasande en dag som denna.
Ja, när vi kommer gå in på lite händelser från matchens gång här inom kort, men ja, jag vet inte vad man ska säga, men domaren, alltså bland det sämsta man någonsin har sett. Jag var länge för att det skulle komma någon typ av videogranskning in i fotbollen eftersom Liverpool drabbades av en massa domslut emot under min uppväxt. Men ja, även fast man har VAR så lyckas man ändå ställa till det gång på gång. Men om vi ramar in matchen i sin helhet så var det ju lite speciellt eftersom Chelsea mot Liverpool, det var ju under min uppväxt då jag var gick i ja, lågstadie och högstadie, då var ju väldigt stor rivalitet mellan de här lagen här. Där rivaliteten växte upp och grodde upp där under tiden då Mourinho ledde Chelsea och Rafa Benitez ledde Liverpool. Tidigare hade väl inte funnits en lika stark rivalitet, men då de tränarna gick upp mot varandra och drabbade samman i bland annat tre Champions League-semifinaler och en Champions League-kvartsfinal. Då blev det en riktigt stor rivalitet mellan Liverpool och Chelsea. Och, ja, förutom Liverpools klassiska rivaler United och Everton så var väl Chelsea det lag man ogillade allra mest ett tag. Men på senare år hade det där lite försvunnit eftersom ja, Liverpool och Chelsea har inte slåtts. Ja, de har inte varit starka samtidigt. Liverpool har varit nere i en svacka och Chelsea har väl ja, varit lite upp och ner. Och Manchester City har väl tagit över den fanan som Liverpools ja, nya rival förutom de vanliga. Men igår var det dags igen och det blev ju... Man fick tillbaka känslorna från förr. Och även om jag har flera kompisar som håller på Chelsea och så. Men Chelsea-fansen i England, de gör ju det svårt att gilla dem helt enkelt. För där håller de på med sina plastflaggor match efter match. Och, ja, är ju inte fansens fel. Men då klubben går ut med en grej där man skriver att man, ja, official statement about the conflict in Ukraine. Man benämner alltså kriget i Ukraina som en konflikt. Det säger väl det mesta eftersom, ja, man vågar väl inte gå in hårdare där eftersom Chelseas ägare Roman Abramovic, han är väldigt god vän med Putin om vi säger så.
Ja, han är väl från Ryssland själv. Och har väldigt goda band till Putin och är väl riktigt inom den närmsta kretsen där. Så han är ju ingen populär figur i England just nu. Ja, Putin är ju inte populär någonstans i världen. Men ja, Abramovic han syntes ju inte ens till på Wembleys läktare igår. Han höll väl sig nog bara undan. Och, ja, jag vet inte, de här plastflaggorna det talar om. Chelsea körde med de här utdelade plastflaggorna, alla likadana. Det är ju lika pinsamt när man ser det varje gång. Men i Liverpool-ändan får vi ändå skryt om att där var det Ukraina-flaggor och budskap om solidaritet för ukrainarna.
Ja, men vi kan ju nog tillägga att de flesta Chelsea-supportrar också hade ja, stå bakom Ukraina och så vidare. Och att det fanns flaggor på den kortsidan också.
Ja, det är ja, förstås spelarna på plan så deltog i båda lagen nu i en gemensam protest eller ställningstagande mot kriget i Ukraina som pågår för fullt.
Ja, men du var lite för ung för att uppleva de här drabbningarna med Chelsea, du Liverpool mot Chelsea under Benitez och Mourinhos dagar. Har du samma hatkänsla till det blåa London-laget som jag har? De har ju samma känsla mot oss också såklart, men hur upplever du Liverpool mot just Chelsea om vi jämför med andra motståndare?
Ja, det är klart. Jag har väl kanske lite annan syn på det, på dem, men eller förstås, nu, det är nog starkt ogillande åtminstone, om inte hat till och med för ja, Mourinho har ju varit tillbaka också i Chelsea sen då jag har sitt på Liverpool och mött Chelsea och haft några duster däremellan. Så Mourinho har ju alltid äggat igång den rivaliteten. Även om Mourinho kanske, ja man har kanske lite börjat uppskatta honom mer på senare år i andra klubbar här. Men åtminstone kan man ju skratta åt honom. Men ja, nu är det alltså jag ogillar Chelsea riktigt starkt om inte. Ja, nu är det ju gränsen till hat nu där. Nej. Måste jag ju medge. Men klubbar som City, som du nämnde, har ju förstås på senare år tagit lite över den fanan och som ja, hatlag nummer ett utöver Everton och Manchester United som är historiskt sett alltid de två som man ogillar mest.
Yes, så är det. Fotboll väcker känslor och de tycker ju helt klart samma sak om oss också. Men innan vi går in på matchen så måste jag ännu påpeka en pinsam detalj som jag minns från ett tidigare 10 år sedan ungefär då Fernando Torres gick från Liverpool till Chelsea. En kontroversiell övergång. Då skulle Chelsea göra en banderoll för Torres och då kopierar man helt enkelt Liverpools banderoll med samma typsnitt där man skrev ja, Fernando Torres or number 9 eller någonting i den stilen, men det var inte så smart att kopiera det för det var ju några symboler där i hörna av banderollen som var helt klart, ja, alltså det var ju Liverpool symboler från alltså grinden utanför Anfield, the Shankly Gates, men det hade ju inte Chelsea, de som gjorde banderollen, de hade ju inte koll på det och de hade ju upp den på Stamford Bridge, en banderoll med the Shankly Gates utan att de visste om det själv, de gjorde en röd banderoll till en blå helt enkelt.
Ja, nej, det säger ju ganska mycket om vissa Chelsea-fans, så ja, jag vet inte, vi kanske kan tillägga att där vi var vid Office Sportsbaren i Vasa igår så ja, vad var vi ungefär, vad kan vi ha varit, nu var vi ju långt över 20, 30, 40, jag vet inte, det är några rum där som man kan se, men alla var ju i princip Liverpool supporters utom en Chelsea supporter så jag som hade vågat sig dit och ja, no, Liverpool är ju stort i Vasa och i Finland överlag och Chelsea är ju inte alls lika stort, så vi är där. Ja, no, förstås kanske. De flesta Chelsea-supporter har väl inte åldern inne för att ta sig in på ett sånt ställe, utan det är ju mest småbarn som inte vet bättre som kanske håller på Chelsea om man får lite jävlas med dem.
Ja, rivaliteten har ju också en stark prägel i England överlag, att södra rika London mot traditionellt sett lite fattigare Liverpool. Men om vi går in på matchen, alltså Chelsea har ju, även om man är motståndare, man måste ju absolut uppskatta Mendy-målet, är ju en riktig världsmålvakt och igår såg man ju en av de sjukaste räddningarna man har sett på länge då han hindrar Sadio Mané från att sätta bollen i nät och överlag var ju jättemånga chanser men ja, målvakterna stod i vägen och då man hittade avvinkningar för offside.
Ja, vi pratar ju om Matips offside-avblåsning helt obegripligt, men Chelsea hade ju också faktiskt 3 offside-mål avvinkade som, ja, det var i alla fall mer begripliga offside, som riktiga offside-situationer där det var mer svart på vitt, även om den där med Lukaku kanske var lite, eller var det Lukaku där? No, det var i alla fall riktigt på gränsen, men de förstod man i alla fall varför de vinkade.
Ja, Lukaku var väl lika tydligt offside som han var mot Finland i sommar för Belgien.
Ja, ni vet precis hur mycket offside han var då, ungefär. Halv tånagel kanske.
Men ju att matchen slutade 0-0 var ju rätt överraskande, men ja, man får väl säga med facit i hand att det blev ändå helt rättvist att matchen till slut gick till straffar då, men där blir ju alltid ett lag förlorare och den här gången så ja, Liverpool börjar ju att skjuta och satt straff efter straff, men Chelsea-spelarna hade ju nerver av stål och svarade upp hela tiden, men ja, det var ju några riktigt bra straffar. Vi hade ju även om, ja, det var jättebra straffar, men vi kan väl också nämna att målvakterna kanske nog skulle ha knip i några.
Ja, speciellt om man som Kepa Arrizabalaga blir inbytt i förlängningen sista minut för att komma in och rädda straffar i straffläggningen. Tuchel tog alltså ut, ja, världens kanske just nu bästa målvakt, åtminstone han väl blivit utsedd till det av någon sån här, ja, vad det är, FIFA eller UEFA eller något. Ni vet alla de här individuella priserna. Jag är nog inte så brydd i dem, men han har nu blivit utsedd till världens bästa här nu nyligen. Räddade väl 2 straffar i afrikanska mästerskapsfinalen då de vann med Senegal, så uppenbarligen kan han ju rädda straffar också, men Tuchel tog alltså ut världens, ja, kanske nu bästa målvakt och satt in Kepa Arrizabalaga som inte rädda en enda av 11 straffar och sen skjuter Chelseas elfte straff högt, ja, flera meter över och blir stor syndabock. Så det är ju helt obegripligt, men vi tackar Tuchel och Kepa för debuten.
Ja, och då Van Dijk kör ett straff så ställde sig Kepa i från skytten sett vid det vänstra hörnet. Men Van Dijk han lät ju sig inte luras, utan han satt det i samma hörn högt stenhårt i krysset och flina bara, eller stirra ner Kepa efteråt. Han höll ju på med en massa försökt psyka straffskyttarna, men Liverpool-spelarna höll för trycket, och bland annat Sala och Alexander Arnold satt ju riktigt säkra straffar utöver Van Dijk, men när de ordinarie fem hade skjutit så blev det ju lite sämre straffar från båda lagen. Och ja, det var ju faktiskt överraskande att ingen målvakt räddade en enda, men allra mäktigaste eller sjukaste, galnaste straffen satt ju Fabinho, som vad jag minns, har du kanske mer koll här, men han har Liverpool-spelare tidigare chippat en straff, gjort en Panenka-straff, för det var ju det som Fabinho gjorde så rätfullt igår.
Ja, kommer nog faktiskt inte på att någon skulle ha chippat en straff här och här så här nu bara, men jag vill ju säga att Fabinho, du sa att Fabinho var sjukast, men jag håller Van Dijk nästan ännu värre. Det var nog bland det värsta jag sett. Alltså, Kepa gick och ställde sig färdigt i ett hörn, men Van Dijk bara dundrar upp bollen i krysset dit ändå, så det var, ja, man har inte sett något sånt nu många gånger förr, så det var riktigt mäktigt att få bevittna.
Ja, men Fabinhos chip är så pinsamt om man missar sådana straffar. Han får ju, så länge han gör mål så är det ju helt okej, men alltså, nej. Jag vet inte. Man är galen om man gör en Panenka-straff. Har du några Panenka-straffar i minne? Vilken är din favorit Panenka-straff genom åren? Alltså en straff som chippas.
Ja, min favorit. No, frågan om inte den här blir min favorit nu, men ja, kanske, jag vet inte, svårt att kalla det för favorit, men jag är tillbaka nu igen i VM 2010 och kvartsfinalen mellan Uruguay och Ghana, då ni vet, det var en dramatisk match och allt möjligt hände där innan, men så gick det till straffar och Sebastian Elloco Abreu chippade ju in den avgörande för Uruguay. Till min besvikelse, jag höll ju på Ghana då, men jag vet inte, det är ändå som ett så starkt minne så att det kanske är min favorit här. Förstås har man ju sitt Pirlo och Totti och sådana, men så ska ju nämnas Panenka själv också, som gjorde i EM-finalen, väntas nu 70, vad blir det, 70, säg nu, kommer du på 76?
1976, ja, final. Ja, nej, för mig är det väl, jag minns ju Francesco Tottis straff från EM 2000 som man hade som, det var den straffen som man förknippa med en chippad straff när jag växte upp, och vissa lite yngre än mig brukar väl säga Zidane 2006 i VM-finalen, men jag vet inte, den går i ribban och rör aldrig målnät, en konstig chippad straff, men överlag som då jag växte upp så fanns det, var de spelarna som chippade straffar, det var ju någon gång här och där man kunde se någon som vågade sig på det här Panenka-straffarna, men här på senare år, eftersom du är yngre än mig, så har du upplevt, ja, jag kan i alla fall uppleva att det är absolut vanligare att man chippar straffar idag gentemot tidigare.
Ja, det är ju har ju absolut sett en ökning där, att många fler har börjat chippa straffar, men ja, jag vill ju ändå säg som så att jag håller nog chippar i mästerskap, att det är dem jag minns som allra bäst, och det är då det blir som störst grej att chippar man nu en straff i någon ligamatch eller här och där, men ja, det är inte alls samma grej tycker jag som att göra det i ett stort mästerskap. Men förstås, det är ju egentligen ganska klokt att chippa straffar. Bara man vågar, för målvakten går ju ofta tidigt. Så att chippa den i mitten är egentligen ett ganska säkert kort. Det är bara det att man ser riktigt dum ut om man misslyckas med en sån sak. Men, ja, det är väl kanske därför folk har börjat skjuta eller chippa sina straffar mer nu. De ser det som ett bra alternativ.
Mista Totti missade en chippad straff mot Lecce då deras målvakt bara stod och plockade bollen. Han fick ju skämmas. Men överlag, målvakterna borde ju stå kvar längre. De borde ju inte slänga sig lika ofta, kan man tycka, eftersom det är faktiskt överraskande många spelare som sätter sina straffar i mitten oavsett om de är chippar eller bara lägger in bollen i mitten. Men min favorit chippade straff måste jag ändå säga kanske hällde på Stigas från EM 2004 mot England i kvartsfinal där. En så fascinerande chip-historia där, för en så lågt chippad straff har jag aldrig någonsin sett. Det är som knappt någon fart. Den är några decimeter över markhöjden där fram till målet. Så det är tidernas lägst chippade straff, måste jag väl. Jag slår fast det här och nu. Jag minns också Mitrovic, han chippade ju en gång en dålig straff i Serbien som gick över målet helt och hållet, och Krauc har väl gjort en sån en gång också.
Ja, det är ju direkt pinsamt att missa en Panenka-straff, det kommer man inte ifrån.
Har du själv, då du har spelat någon gång, sett någon chippa en straff, eller har du själv ens tänkt tanken på att göra när du har slått en straff?
Jag kan inte komma ihåg att jag någonsin ska spela mot någon som har chippa mot ett lag där jag har spelat. Sen har jag ju själv skjutit mängder av straffar. Jag har gjort över 300 mål i min karriär. Jag har säkert uppemot 50 av dem har varit straffmål. Jag har skjutit både viktiga och oviktiga straffar och missat viktiga och gjort mål på viktiga straffar. Jag tror väl att jag har ganska bra procent, men jag har aldrig chippa en straff. Jag har någon gång funderat att jag skulle göra det, men jag har nog hållit mig till det som jag har behärskat, som har fungerat ganska bra för mig, att oftast låg till ett hörn eller så att dra upp den i krysset.
Ja, när jag skulle aldrig ha kommit på tanken, ja, inte ens på träning skulle jag våga chippa en straff för att bli till åtlöje, men jag minns när vi spelade med Iskmo Jungsund mot Sundom inne i en hall här i Vasa. Regions Cup var det här 2015. Det var ju matchen gick till straffar, och jag var väl en Sundom-spelare som under ordinarie tid missade sin straff. Men sen under straffläggningen så kom det fram till femte avgörande straffen, och Sundom hade läge då att vid mål avgöra och vinna matchen, och samma spelare som hade missat då, han gick fram och chippa. Jag förstår inte hur han vågar, men ja, nerver av stål eller galenskap helt enkelt.
Ja, det är väl nog nästan gränsen till galenskap. Jag minns att jag såg den där matchen, vi hade haft träning där före. Så kom ni dit och spelade och blev väl straffa. Ja. Nej, chipstraffar är nog inte något jag har gjort i en riktig match, men på gården där har man ju chippat mängder av straffar och sånt på skoj med kompisar och sånt. Det är väl nästan lika ofta man försöker chippa där som man försöker skjuta en vanlig straff. Men på gården och i såna tillfällen så försöker man ju mer att gör saker och ting snyggt än effektivt. Ofta i alla fall.
Jag undrar om någon finsk spelare någonsin har chippat en straff. Inte vad jag kommer på. Inte ens Littmanen. Jag kan ha fel säkert, men som jag kommer så här rakt av på nu så känner inte jag till någon så här på hög nivå alltså.
Jag tycker nog att någon skulle ha gjort det i Veikkausliga kanske i förra säsongen, men jag kan ha helt fel, så vi ska väl inte spekulera något mer i det då vi inte har riktig information här till komma kanske.
Jep, men Jürgen Klopps Liverpool fick lyfta ligacupbucklan. Har du något mer att säga om den matchen alls, eller ska vi röra oss vidare?
Ja, vad skulle man kunna säga kanske att Kelle här fick chansen i mål och istället för Allison då, det Klopp sa ju direkt efter semi mot Arsenal att Kelle här kommer få stå i finalen. Så det var ett tidigt beslut. Kelle här har ju stått alla matcher väl i ligacupen utom en, spelar inte Adrian en, men du hade ju, eller du fördömde ju det här beslutet du och sa att det är helt huvudlöst, att hur kan man göra så här, att ja, det står en titel på spel här, vi ska ju helt såklart sätta ut så bra lag som möjligt, och fast Kelle här har varit bra då han har fått chansen, så tyckte du att Allison skulle ha stått ändå. Jag vet inte, jag tycker ju förstås modigt av Klopp. Och jag litar nästan på allt som Klopp gör nu för tiden. Kanske jag nog var ganska skeptisk också, men med facit i hand så räckte ju till titeln, och han gjorde ju en jättebra match i själva matchen. Sen räddade han nog inte någon straff, men förstås satt han en själv. Men ja, vad säger du så här i efterhand nu då om ditt fördömmande av det här beslutet?
Jag får ju äta upp mina ord, men ja, såklart ska jag starta Allison, men ja, alltså man kan ha samma argument om Kelle här, för att han har tagit oss dit skulle starta finalen, då skulle också Minamino och Rigi och Oxlade-Chamberlain ha startat finalen, men ja, jag är glad att jag har fel, eller att Kelle här lyckades helt enkelt, och att vi vann ändå, men jag tycker vi lämnar ligacupfinalen, men vi håller oss kvar lite till i England, för Marcelo Bielsa har ju fått sparken från Leeds, och jag vet inte, har vi utöver Liverpool, har vi någonting, ja, det finns ju inte något roligt kvar i engelska högsta ligan nu. Bielsa har ju varit, ja, han är ju en profil, och nu är det ju tråkigt att han och Leeds går skilda vägar, och ja, man har ju lite hållit en tumme för Leeds i vissa matcher eftersom Bielsa har varit där, men ja, han har ju fått stor stryk och har gått riktigt dåligt. De har väl vunnit 2 matcher här i början av året, men sen december framåt har de ju åkt på bara förluster överlag.
Ja, jag har en kompis som, ja, han är väl inte egentligen så insatt i fotboll och på det sättet intresserad, men han håller nog faktiskt på Leeds och mycket för att Marcelo Bielsa har varit deras tränare. Han är fascinerad av Bielsa och han är riktigt imponerad av hans hukande hela tiden då han sitter på huk och trycker där längs med sidlinjen. Vi skojar lite här för någon dag sedan att vi skulle plocka in honom här i podden och göra ett specialavsnitt om Leeds och Bielsas hukande, men jag antar att det inte är aktuellt nu mer nu då han fick sparken. Men
min favorit Bielsa-grej är ju när han tog över Olympique Marseille i södra Frankrike här för ett antal år sedan. Han var väl kvar i klubben i några säsonger, men inför att han tog det jobbet så bad han ju av någon i Marseille då att skaffa fram videoband på samtliga matcher från den gångna säsongen, och Marseille som, ja, de hade väl varit ute i Europa League eller Champions League, så då hade de väl kommit upp i, ja, 38 ligamatcher kanske plus en, ja, tiotals Europa League matcher, så vi säger 50 matcher. Han ville ha band, videoband på 50 alla matcher från säsongen, och de satt han ju och kolla inför att säsongen skulle börja, så han skulle veta hur spelarna spelar och vad det är för lag han har tagit över. Men grejen var ju att han kollade ju inte de här 50 matcherna en gång, utan han kollade ju varje match 13 gånger. En gång per spelare plus reserverna då som han kollade. Så han kollade varje match helt och fokusera på en enda spelare, så såg han om matchen, såg på en annan spelare, och så såg han om matchen 13 gånger. Och det gjorde han med, vi säger 50 matcher då. Så 50 gånger 13 satt han i sin kammare i var han nu bodde, om han hade flyttat till Marseille och hyrde in sig i någon vindsvåning där då.
Ja, han brukar väl ofta till och med bo på träningsanläggningen. Min favoritgrej med Bielsa är då han tog över Lazio. Det var väl före Leeds, just före Leeds. Men ja, långvarig blev han inte. Det blev väl typ 3 dagar så hade han bestämt sig för att han var färdig i Lazio. Då hann han nog inte se igenom 50 matcher gånger 13, kan jag tänka mig, på bara 3 dagar.
Jag tror han var i Lille före han gick till Leeds också, kan tilläggas. Men han är ju en mytomspunnen ikon inom tränarvärlden. Och han är väl från Rosario, där Messi också kommer från, visst.
Jag tror det, ja. Han skulle borde. Ja, Renewals Old Boys.
Yes.
Stadion heter väl Stadio Marcello Bielsa eller något sånt efter hans bravade där med klubben.
Men nu har han nog antagligen gjort sitt i England. Det var kul att han kom och testa på något nytt och inte bara var i Spanien eller Latinamerika eller ja, Frankrike. Men ja, vi kanske lämnar England där. Och i Italien har ju, vi nämnde tidigare att det är väldigt jämn tabelltopp. Och det känns ju som att ingen riktigt vill vinna ligan. Nu var Napoli och vann i alla fall, men båda Milano-klubbarna var att tappa poäng. Jag tror nästa match möter ju Inter ligajumbon från Salernitana hemma, medan Napoli och Milan gör upp. Om Inter vinner den matchen och Napoli och Milan kryssar, så då har ju alla lag lika antal poäng inför fortsättningen. Så är ju faktiskt kul att följa med där hur det urartar sig och ja, hur det fortlöper där i tabelltoppen.
Ja, sen ska ju sägas att Salernitana inte är en enkel uppgift, trots att de är ligajumbo. För förra helgen såg jag nämligen på de Milan spelade borta mot Salernitana och då vann de ju inte heller. Då slutade matchen 2-2, trots att Milan vid det tillfället var serieledare. Inter hade tappat poäng där före väl. Och hade som läge och ryck lite där i serietoppen. Men då blev det 2-2 mot Salernitana där. Där hittar vi också några profiler i det laget. Men mest nämnvärd är väl Frank Ribéry. Gamla storspelaren Bayern München och franska landslaget ytten. Ja, ni vet väl nog alla vem jag pratar om här. Han är ju springer runt i Salernitana sist i Serie A och gnugga på där. Det är ju anmärkningsvärt.
Anmärkningsvärt är också att Pierre-Emerick Aubameyang har börjat hit måla igen. Han får ju förtroende från start i Barcelona och han är väl uppe en 5 mål eller någonting nu redan. Det är intressant hur jag kan vända från att ha varit allt kaos som har varit runt honom i Arsenal, men nu har han fått ordning på fötterna i Barcelona.
Ja, likt de flesta Barcelona-kaptener under de Arsenal-kaptenen under de senaste 15 åren har han ju lämnat för Barcelona och fått ny fart på karriären där. Barcelona har ju ser ut att verkligen ha vaknat nu på nytt och det imponerar nog i alla fall i torsdags i Europa League mot Napoli. Det var 1-1, var väl möte från Camp Nou, men nu returmöte på Stadio Diego Maradona, eller Diego Armando Maradona som arenan numera heter, så slaktar ju Barca nu Napoli och ju en ganska enkelt, ja, vad heter det, gick man vidare. 4-2 blev den matchen, så Barca ser ut att gå mot bättre tider. Ja, nu har jag ju lite förberett ett quiz, eller vad man ska säga, till dig här. Vi har ju nu pratat om Europaspel och toppstrider och i de högre ligorna här. Men jag tänkte att jag ska kolla lite, vad har du för koll på toppstriden i topp 5-seriernas andra ligor? Vem som leder och vem som är på väg upp därifrån. Så ja, vi pratar om Barcelona och La Liga, så vi kan ju prata om Segunda då, spanska andra ligan. Jag vill att du gissar vem som leder ligan.
I spanska andra ligan har jag nog dålig koll. Jag vet att Zaragoza inte leder ligan. De passerar ganska långt ner tyvärr, men Eibar var i alla fall andra. Är det Sporting Gijón? Men jag chansar på Eibar. De har varit uppe i toppen i alla fall. Topp två i alla fall, tror jag.
Ja, jag har det framför mig här, en screenshot av tabellen, och Eibar leder med 59 poäng inspelade på 29 matcher. En poäng före Almeria och 4 poäng före Real Valladolid. Så det är Eibar och Almeria på direkt uppflyttningsplatserna där just nu.
Sporting Gijón, var är de då? Är de ens i andra ligan? Eller har de gått i konkurs som flera andra lag har gjort på senare år?
Ja, det ska sägas att jag har screenshot här över övre halvan eller topp 10 lagen, så jag ser inte något Sporting Gijón här väl. Nej.
Okej.
Okay. Ja, nu om vi, det är ju trean till sexan kvalar ju för tredje uppflyttningsplatsen, så det är ju Real Valladolid, Tenerife, Ponferradina, en liten klubb, och Girona som är på de platserna just nu. Ja, vad tycker du? Real Valladolid ägs ju av brassen Ronaldo, R9. Vad tycker du om det?
Ja, det är ganska roligt. Jag minns bara ett reportage jag kollade på Fan-TV i Sverige tidigare, då de var kolla på Valladolid, då en svensk spelare spelade där, och då hade de så dåliga gräsplaner just då TV-teamet var på besök, så de måste få in i en hall och spela basket, så någonting som sticker ut så här rakt av det jag tänker på. Real Valladolid.
Ja, vi kanske kan hoppas att Ronaldo har fått lite bättre fason på de gräsplanerna då, men annars jag tycker det har varit ganska tyst i media, åtminstone vad man själv nås av, att Ronaldo äger klubben. För han är nog i alla fall på matcher och sånt, vad jag har förstått, ganska ofta och så. Men ja, inte hör man nog desto mer. Kanske inte han är no kontroversiell eller har någonting som står ut där för tillfället annat än att han är Ronaldo.
Ja, lite märkligt faktiskt att man inte hör mer om det. Men ja, han sitter där och driver ett hobbyprojekt, tror jag.
Ja, det verkar lite så, men vi kanske går vidare till nästa då. Ja, vi talar ju om Italien här, så vi kanske tar Serie B då. Vem leder där? Det tror jag ju att du har koll på förvisso, men säg det för lyssnarna.
Där leder ju Cremonese, Dai Cremo. Jag var ju kollade på Cremonese en gång och det var ju en riktigt dålig fotbollsmatch och en besviken publik, och eftersom jag har sett dem live så har jag kollat upp dem lite här genom åren och konstaterat att det är ett lag som spelar mycket 0-0 matcher och tråkiga för allmänheten, men nu har de fått ordning på torpe där, och de leder väl Serie B nu. De har så bra form nu så de leder väl, och jag skulle väl tippa att Brescia och Pisa är där i toppen också någonstans.
Ja, det, jag kan säga det är ett riktigt getingbo där i toppen. Vi har, ja, inom 3 poäng har vi 5 lag. Vi har Cremonese på 49, Lecce också på 49. Sen har vi Brescia på 48, Pisa på 46 och Benevento på 46 de också. Sen kommer ännu Monza och Ascoli och Cittadella som är för tillfälle på playoffplatserna upp till Serie A, men ja, det är en riktigt spännande vår som väntar i Serie B. Ascoli spelar väl Cremonese mot dem, då du var så. Det var väl så?
Jo, det var Ascoli som var och vann 1-0 den matchen.
Ja, i Ascoli har vi haft min före detta tränare, Jonas Portin faktiskt. Så han är väl populär där i Ascoli. Men ja, vi har en riktigt spännande vår att se fram emot i Serie B, bara att konstatera.
Fina Serie B.
Ja, vi gillar ju Serie B, det ska vi inte säga något annat eller låtsas något annat. Men vi går vidare till Ja, nu eftersom att vi talar om England så vi vill ha då championship. Vem leder championship?
Där har jag ganska bra koll. Det är väl Fulham som leder ännu, tror jag. Men är det Bournemouth som är andra eller är de tredje nu? Men de två lagen har ju varit i topp hela säsongen. Och Mitrovic, han är väl uppe. Han har väl redan slått målrekord och är ännu en, tror 14 matcher kvar eller någonting ännu. 13-14 omgångar kvar och han har redan slått championships målrekord. Det är väl någonting på något 30-33 mål eller någonting som det serbiska fyrtornet har gjort i Fulham hittills.
Ja, 33 mål har jag för mig att det var ju, eller att han hittills har gjort. Så får vi se fram emot nästa säsong då han gör 5 i Premier League eller något sånt som det brukar bli. Men du har helt rätt, Fulham leder alltså på 70 poäng efter 33 omgångar. 9 poäng före Bournemouth som är på andra plats, men Bournemouth har 2 matcher mindre spelat så de kan ju krympa det avståndet till 3 poäng alltså. Sen när Bournemouth har hela fyra matcher mindre spelat än Huddersfield på tredje plats med 59 poäng, så det ser ju ut som att vi har 2 ganska klara lag som ser ut att gå upp där, Fulham och Bournemouth.
Visst är Luton också ganska, de sladdar lite, alltså de har väl hängt på de här, vad heter det, playoffplatserna. De har väl gjort en riktigt bra säsong med tanke på hur små resurser de har mot de andra lagen.
Stämmer, Luton är på sista playoffplatsen för tillfället. De är 6:e i tabellen, 54 poäng efter 33 omgångar. Och framför dem har vi QPR, Blackburn och Huddersfield som sagt då på playoffplatserna. Men det är kamp där också om de platserna med Sheffield United och Middlesbrough. Nottingham Forest och Coventry då som är och nosa där också. Så det blir intressant där också om den playoff-platsen. Och det är ju alltid intressant med playoff-finalen sen på Wembley.
Ja, vi ska inte prata så länge om det här, men det har ju varit mycket snack om Derby County. Alltså Derby som börjar säsongen med, jag vet inte, en 15 minuspoäng eller någonting. De är fortfarande på botten, eller alltså kvar i botten där på nedflyttningsplats. Men de har ju steg för steg närmat sig säker mark. Och vi får se om Rooney som är tränare där, om han lyckas skapa ett mirakel där i Derby. Men ja, får väl gå vidare till nästa land helt enkelt.
Då tänker jag att vi går till Tyskland och Zweite Bundesliga, där vi har några riktiga tungviktare den här säsongen. Är det alla tiders Zweite Bundesliga-säsong? Är Zweite Bundesliga kanske till och med hetare än Bundesliga för tillfället? Vem vet? Men vem tror du att leder där då?
Det här råkar jag veta, för det här kollade jag upp för någon vecka sedan och det är ju St. Pauli är väl ännu. De borde väl leda, de gjorde det för någon vecka sedan i alla fall, men har jag rätt där?
St. Pauli har lett ganska stora delar av säsongen, men nu befinner de sig på en tredje plats kan jag säga. En poäng från första platsen, så jag ger det en ny chans.
Alltså, de har tappat så mycket, men då är det väl Bremen som har gått upp i. Jag vet i alla fall att Schalke, de är 4:e eller 5:e någonting tror jag.
Ja, Schalke är 5:e och det är Bremen som leder Zweite Bundesliga. Startar väl inte så jättebra. Jag tror de sparkar tränaren nu i höstas. Men sen dess har de gått urstarkt och en upp i en poängsledning i toppen av Zweite. Men även här är det ju jämnt. Och vi har Darmstadt där på andra plats. Lika många poäng som St. Pauli. Sen har vi Hamburg som har varit ner i Zweite nu några år. På 4:e plats och Schalke på 5:e plats som, ja, det är väl främst kanske de som tävlar där om uppflyttning till Bundesliga. Jag såg nu Schalke som spelar mot Paderborn här, var det förra helgen och ja, inte var det. Det var ganska tråkig match och jag var nog inte riktigt imponerad av Schalke, fast de vann med 2-0 blev det väl. Men man kan säga att Malik Thiaw som, ja, han har åtminstone finländska rötter. Jag är inte säker på om han har valt landslag ännu helt. Det är väl lite otydligt. Men han spelar ju i Schalke och fick hoppa in i den matchen. Annars startade ganska många matcher.
Okej, ja, jag tror inte någon är intresserad av mer och hörde du snackar om Schalke. Har du... Inte kommer du väl ännu fråga mig om Frankrike eller har du det också kanske?
Ja, nu måste folk vara intresserade av Schalke, men nu ska jag dra upp franska ligan här och Ligue 2, eller hur man nu uttalar på franska.
Ja, här måste jag säga att jag har ingen aning om vem som leder andra ligan, men jag skulle väl gissa kanske någon av Korsika-klubbarna är tillbaka där och bråkar eller så. Strasbourg, är de i högsta eller andra liga? Ingen aning. Dijon?
Ja, inte. Det är ju Toulouse, storklubben Toulouse som är, de är ju nere i andra ligan. Där hör de ju inte alls hemma, men de leder på 51 poäng efter 25 spelade matcher. Sen har vi Paris FC väl på andra plats, också på 51 poäng men med en match mer spela. Men sen har vi ju Ajax från Korsika där på en tredje plats. Och ja, de ser ut att gå ett kval till mötes här om de kan hålla i den formen. Vi har också Auxerre och Sochaux där på playoff-platserna för tillfället. Toulouse har vi, kan man ju säga också, Nathan Skytte, 02-födda. Finländska skickliga offensiva mittfältaren från Ilves kom han. Jag har själv spelat mot honom som B-junior där, jag minns att han var skicklig, men trots att han var kort i växten, men svår att spela mot mig. Han har väl inte fått jättemycket speltid där, men...
Gick inte han till Nantes? Spelar han i Toulouse nu? Var inte Nantes han skrev på för?
Nej, nu var väl Toulouse. Hela tiden var det Toulouse nu.
Alltså, ja. Jag har för mig var Nantes. Jag tänkte att han är på lån.
Ganska säker på att han har varit i Toulouse. Att han gick dit direkt, så du har väl nog lite blandat här, misstänker jag.
Okej, okay. Ja men Ilves och Nantes har väl samma gröna färg så jag kan vara där rör ihop sig i mitt huvud.
Ja, jag antar det, ja men. Ja, kanske ni inte orkar höra mer på andra ligorna här nu så vi går kanske vidare med nästa segment eller vad vi har kvar här ännu i avsnittet.
Ja, om vi går lite tillbaks hit, vi lämnar Europa och rör oss till våra hemtrakter så kan vi ju konstatera att Iskmo Jungsund var både din och min och ja, vår yngsta brors moderklubb, Iskmo Jungsund bollklubb, har blivit utsedda till årets förening av Finlands svenska idrottsförbund. Ja, man var nominerade som en av tre finalister ihop med Åland United, där de har väl damfotboll och Borgo Akilles som har lite verksamhet i lite olika sporter, men Iskmo Jungsund vann det här priset. Ja, är väl ganska häftigt egentligen. Jag var själv inne och röstade om man kunde rösta på de nominerade och ja, i beskrivningarna så nämns det att man jobbar för allas lika rätt att spela fotboll och man har ju som sannoliken växt som förening då. Då jag var liten och spelade där var vi ju en byaklubb som fick stryk för det mesta. Men vi började väl röra oss uppåt i hierarkin så sakta. Men på din tid och de yngre så har ju Iskmo Jungsund varit en mycket större klubb. Och i dagsläget har man väl 20 lag med över 300 licenserade spelare helt enkelt. Och man har blivit en av Österbottens största juniorföreningar i alla fall.
Ja, inte vet jag om det var så stor ännu då jag spelade. Kanske mer med, vad heter det, licensierade spelare. Men nu var vi en ganska liten klubb då också. Det var väl därför jag gick till Vasa IFK för att få lite större utmaningar. Men stort grattis till Iskmo Jungsund här. Så det är riktigt välförtjänt och det har gjort ett riktigt bra arbete inom den föreningen under de senaste åren, så verkligen ett stort grattis får vi rikta till Iskmo Jungsund, vår moderklubb.
Och problemet har ju varit att då folk kommer upp i 11-manna fotboll så har spelare lämnat för andra klubbar och man har inte fått ihop. Man har haft juniorlag men inte lag i äldre åldersklasser och så, men det har man man har ett samarbete nu där man med Vasa fotbollakademi där man löser den biten. Men jag var väl mitt lag, pojkar 93, vi var väl det lag som blev Iskmo Ljungsunds herrlag en gång i tiden. Det var, vi hade hållit ihop sen jag var liten. Och vi var ett lag som faktiskt fortsatt. Det var såklart många som lämnade för andra föreningar som satsade vidare. Men jag själv var ju kvar hela tiden. Jag, väl, ja, lite mer begränsad så jag hade inte några högre ambitioner än att spela kvar där. Men vi blev ju Iskmo Ljungsunds. Vi tog steg upp sen i vuxenfotbollen och det laget finns kvar än idag. Det var ju flera års paus där då Iskmo Ljungsund inte hade något lag på här sidan i alla fall i vuxenfotboll. Men nu har man till och med varit uppe i division 3 två säsonger var de väl uppe helt enkelt. Och, ja, häftig resa för en lite mindre klubb på pappret i alla fall.
Ja, vi får också önska lycka till för Iskmo Ljungsund här nu inför säsongen, både på herr och dam och juniorsidan. Så fint att se det här, men hade du något mer om Ljungsund, Iskmo Ljungsund, eller ska vi gå vidare?
Nej, det är ju alltid kul då. Som det jag spelade var ju, vi var ju inte lika bra som de här större klubbarna från Vasa då, men det är alltid kul när man ser på i alla fall vår yngsta bror, hans lag var ju helt dominerande i junioråldrarna. De slaktade ju Vasa IFK och VPS med alltså tennissiffror. De vann ju Vasa-kuppen 3 gånger till exempel. Och så. Och det är ju alltid kul. Ja,
jag minns ju det laget. De förlorade ju inte en match på, jag vet inte, flera års tid sedan. Sen när de en gång då till slut förlorade en match i någon turnering då, så det kom ju helt som en chock. De spelarna där, de visste ju inte vad det innebär att förlora en match nästan. De hade ju aldrig varit med om något sånt, så de visste som inte om, ja, de var helt i chock. De visste inte om de skulle gråta eller skratta eller vad som riktigt hade hänt, för de var så vana att vinna och slakta ju allting här i lokalfotbollen i Vasa och Österbotten trakten.
Jag har för mig att jag också som spelare själv under mina år är en av de som har gjort flest framträdanden i Iskmo Ljungsunds historia om man räknar samman juniorlag och vuxenfotboll. Jag kommer inte på någon som skulle kunna, inte någon många i alla fall, som skulle kunna komma upp i antal matcher som jag har gjort där, även om jag inte är aktiv i dagsläge längre. Men en speciell grej gällande dig då, du spelar i, är det en EM-kvalmatch eller någonting, U17-landslaget, då var ju, jag tänker på då ni mött Island, har jag rätt om det är en kvalmatch till EM?
Ja, det var en EM-kvalmatch i Kotka.
Ja, och då var det väl så att finska U17-landslaget i samma trupp, jag vet inte om ni alla startade matchen eller inte, men i samma lag fanns det 3 spelare från samma Iskmo Ljungsund-lag en gång i tiden. 3 spelare som ni hade spelat, ni hade alla spelat i Iskmo Ljungsunds, ja, kanske 9-10-åringar en gång i karriären, och nu var alla ni tre var i samma landslag, och det är ju unikt och en väldigt häftig anekdot gällande en så liten klubb som Iskmo Ljungsund ändå är.
Ja, det var väl inte bara den här matchen, utan i några matcher där under ja, 2017 och 18 främst, så var vi ju 3 spelare som hade alla varit och spelat för Iskmo Ljungsund i samma lag. Det var ju, ja, jag då som mittback och så anfallare Jeremia Sträng som idag är Seinäjoki och SJK, och Terja Blade som idag spelar i Fulham, hör han till, men han gick på lån här i januari till Wimbledon, var det väl? Jo, jag tror det, men ja, det ska kanske ändå sägas att Terja Blade främst var en motståndare till oss i Ljungsund, för främst spelade han i Sport, en annan förening här i Vasa-trakten då, men det var en turnering var han faktiskt med oss Iskmo Jungsund, så då kan man säga att vi tre har gått från Iskmo Jungsunds 0-1 lag där då hela vägen till att vara på samma gång på plan i landslaget, så det är ju ganska speciellt nu.
Ja, ju sannoliken unikt att tre Iskmo Jungsund-spelare spelar i samma landslags årskull. Jag tror faktiskt att Tim Sparvi i en intervju nämnde att de var tre från hans Norrvalla-lag någon gång i tiden som hade varit med på samma landslagssamling också. Men ja, vi kan väl lämna Iskmo Jungsund där, årets förening i Svensk Finland. Och här tidigare gjorde vi ju en omröstning på våra sociala medier på Instagram då, efter att vi pratade om läge eller soppan i Vasa-fotbollen. Ja, det var väl... Vi frågade vad som är bäst för Vasa-fotbollen. Ett starkt lag eller två jämnstarka. Det är ju lite... Ja, inte riktigt så tydligt hur man tolkar det. Man kan ju tolka det på olika sätt, men... Vi glömde ju i förra avsnittet att nämna resultatet från den här omröstningen där lyssnarna kunde vara och rösta. Men du kan ju kort nämna det här.
Ja, 78% tror jag väl var för två hyfsat jämnstarka lag. Och vad blir det då? 28% som var för ett starkt lag dit man satsar alla resurser på. Så indirekt ser vi väl det som att det skulle vara VPS då. Men, ja.
Ja, och vi kan väl också konstatera att den här röstningen inte speglar samhället så bra eftersom vi nog knappast har så många finskspråkiga VPS-fans som lyssnar på oss, så är väl många som har spelat sin juniorfotboll i Vasa IFK som såklart röstar med de färgerna i huvudet.
Nej, precis. Så skulle man nu haft med eller ha mer finskspråkiga lyssnare här i Vasa kanske ja, siffrorna skulle ha sett lite annorlunda ut i den pollen. Men vi har ju kört några andra lite mer lättsamma poller på Instagram också med Leverkusen och då du träffar Luis Suarez, men ja, det är väl inte något att diskutera om här i podden på det sättet, men följ oss alltså där på Instagram så ni inte missar de här pollerna när vi ställer frågor till er lyssnare. Men ja, Vasa IFK pratar vi om. De har ju spelat träningsmatch här i lördags, förrgår alltså. Mot Kraft i Närpes. Vad blev det? 2-1 till Kraft tror jag. 2-1 kanske det var. Och noterbart från den matchen var ju att Närpes Kraft hade en 14-åring i mål. Det är ju inte alla gånger man ser det, så det kanske blir någon att hålla koll på där.
Ja, jag har läst på Vasabladet. Zacharias Eriksson heter han och krafttränare. Jag var väl tränare som har nämnt att han tror knappast att den här målvakten spelar kvar i Kraft så länge till. Och det kan man väl förstå. Alltså om en 14-åring får chansen i A-laget och gör det bra, då är det någon verkligt unik spelare vi har att göra med. Ibland kan en 14-åring kanske kastas i mål för att man inte har några andra målvakter, men som jag förstår så är den här målvakten väldigt lovande.
Ja, vi håller ögonen upp då för den här säsongen för sa du, Eriksson, Zacharias Eriksson hette han.
Yes. Har du noterat något annat? I finländsk väg har vi inte så mycket från de stora ligorna att rapportera. Ingen har utmärkt sig särskilt. Jag såg att Robin Lood hade väl gjort mål i MLS då de har börjat den amerikanska proffsligan där i Minnesota. Men sedan vi talade vid sen, eller för några avsnitt sen, nämnde vi att Petteri Forsell var och provtränade med Inter. Och Kokkola pojken verkar ha skrivit på för klubben nu.
Ja, var vi kanske till och med första av att breaka det henne att det var på gång eller sån grävande journalistverksamhet vi har på gång här. Är det oss, de stora mediehusen här i Finland, kanske borde hålla koll på? Nej, det var väl ganska lätt att lista ut när han både tränar och spelar match där mot Mariehamn med Inter. De lagar ju själv upp på sina sociala medier där, så det var nog inte någon större grävande arbete vi har gjort där. Men, ja, annars håller nog ligacupen på, men har du har något att säga?
Ja, no, Petteri Forsell är väl en av Österbottens bästa fotbollsspelare i dagsläget. Är han bäst till och med? Han är i alla fall en fin tekniker. Han är väl lite... Han har väl både sådana som gillar honom och sådana som ogillar honom. Man ska väl förstå vem han är för att lite... Ja, för att kunna gilla honom.
Ja. Och jag förstår ju vem han är, tycker jag, gillar honom. Han är ju nog lite av en karaktär eller profil som en... Han har ju ett otroligt långskott som man fick se några gånger här på hösten när han spelade för Inter i Veikkausliga. Han var ju kanske... Ja, nu var han ju en av ligans absolut bästa spelare nu här i höstas. Så blir kul att han spelar en säsong till i Veikkausliga. Och man kan ju också säga som så att han är ju en bra förebild för unga spelare, tycker jag. Han dricker väl inte alkohol eller sånt och sköter sig bra. Och riktigt så på det sättet han tränar hårt och allt sånt. Så det är ju kul att sådana lyckas också.
Ja, han verkar ha bra humor i alla fall om man följer han på sociala medier. Men ja, han spelats lite finsk ligacup, men jag tycker inte är någonting vi behöver nämna. Vi börjar bli långa redan, men jag tänkte att vi avslutningsvis skulle gå in på lite, eftersom det är lite tråkiga tider och krig i Ukraina, så tänkte vi ska minnas våra favorit ukrainska fotbollsspelare genom åren. Och ja, jag lämnar över bollen till dig. Har du någon favorit ukrainare? Det finns ju några starka karaktärer att välja mellan från det stora landet just.
Ja, jag har väl tre jag drar fram som mina favoriter kanske, men jag tror jag sparar två kanske jag sparar till dig. Fyra favoriter jag kanske har, men första jag vill nämna är ju Anatoli Tymochuk. Hårdskjutande, vänsterslägga, mittfältare, långt hår och en riktig hårding på mittfältet som sköt hårt alltså. Ja, han spelar väl kanske som mest noterbart för Bayern München där han gjorde bra i några säsonger och förstås till landslaget. Sen en annan som inte kanske var världens bästa spelare, målvakten Pjatov. Nu kommer jag inte på förnamnet. Kommer du på förnamnet?
Andriy Pjatov.
Andriy Pjatov borde vara, ja. Han var ju en ganska dålig målvakt i alla år. Kanske han ännu spelar.
Han, ja, inte var, utan han är fortfarande.
Ja, han var ju nog åtminstone med i EM-truppen i fjol för Ukraina. Ja, han har ju gjort massor med tabba för Shakhtar Donetsk i Champions League om åren och också i landslagen. Men ja, jag har ju samlat, eller vi, du har ju också samlat mycket på fotbollskort och Champions League-kort och EM- och VM-kort. Och jag tror det måste vara han, den spelare vi har i det här huset, vårt hus, mest kopior av. Att vi har säkert, jag tyckte det var alltid han man fick som dublett. Jag har säkert fem kort av honom i alla årgångar från, ja, typ 2009 till 2015 eller något. Så, ja, man har helt otroliga mängder med kort av Andriy Pjatov här. Så.
Ja, och parallellt med honom har ju en annan ukrainsk målvakt spelat också. Lite äldre. Shovkovski. Alexander Shovkovski tror jag han heter. Shovkovski spelar i Dynamo Kiev och Pjatov spelar ännu i Shakhtar Donetsk. Och de har ju spelat i de här klubbarna i princip hela sina karriärer. Och i landslaget har de lite turats om. Och båda har som parallellt funnits i de här båda ukrainska storklubbarna. Och profiler båda i sig. Och jag måste erkänna att jag inte vet ens vad Ukrainas första målvakt hette i sommarens EM. För jag hade bara fokus på att Pjatov satt på bänken där.
Ja, jag tror det var någon. Någon ung, nyare förmåga, men ja, inte var det väl någon alls nämnvärd målvakt, det inte, men ja, vem? Har du några mer favoriter från Ukraina?
Ja, no, jag måste ju nämna Andriy Voronin. Även om han inte var något särskilt bra eller lyckad under sin tid i Liverpool, så är han ju den enda ukrainaren som har spelat i Liverpool genom tiderna. Och han, Korpen från Odessa, är väl ett smeknamn som är inte så många som når upp till ett så fint smeknamn. Korpen från Odessa. Han är långt ljust hår. Nummer 10 på ryggen. Han har haft nummer 10 på ryggen i Liverpool, och det är rätt unikt, för han var inte så bra. Men han gjorde väl en eller en och en halv säsong i Liverpool där han kom från. Han kom väl från Hertha Berlin och gick väl sen vidare tillbaka till Tyskland då, tror jag. Eller Dynamo Moskva eller vad han nu har spelat. Men han var en karaktär som man inte riktigt var imponerad av där och då. Men så i efterhand kan man uppskatta honom att en sån där bra spelare att ha i kvissat. Det är inte så många som minns att en sån spelare har spelat i ett lag som Liverpool.
Ja, jag kan säga att Voronin var ju en av de spelarna som jag sparat till dig här som du skulle få säga nu. Han är nog också en favorit för mig. Eller ja, favorit och favorit, men ja, lite av en favorit kanske. Lite sådana sämre spelare som har fått spel för Liverpool. Han gjorde ju ett riktigt snyggt mål nu. Sköt i krysset i Champions League väl. Var mot Marseille? Nej.
Nej, var mot Toulouse i kvalet, tror jag. Kvalet i Champions League borde ha varit.
Ja, så måste det ha varit, ja.
Yes, yes. Men vi har ju allra största ju såklart. Han som var förbundskapten i somras och som tidigare har öst in mål i framförallt Milan och även i landslaget. Andriy Shevchenko, en av min tids, början av 00-talets bästa avslutare, en världsklassavslutare. Även slutet av 90-talet då han slog igenom i Dynamo Kiev, men framförallt i Milan öst han in mål, och han är ju Ukrainas bästa fotbollsspelare någonsin. Och även om han inte har spelat för Liverpool, så uppskattar jag honom extremt mycket. Han är dock missat en viktig straff mot Liverpool i Champions League-finalen 2005 då Dudek rädda. Men Shevchenko, han är ju, vi får hoppas att han och alla andra ukrainare har, ja, vi håller tummarna för att deras land ska, ja, överleva den här katastrofen som nu är på gång.
Ja, och på tal om Shevchenko, straffmissen mot Dudek, så Shevchenko, han har ju ganska nyss blivit utnämnd polsk förbundskapten. Det ryktas ju faktiskt om att han ska ta Jerzy Dudek, som alltså rädda den avgörande straffen mot honom Champions League-finalen 2005, som assisterande dit i polska landslaget. Dudek är ju från Polen, så det är ju helt otroligt nästan att han gör en sån sak.
Är han faktiskt klar som förbundskapten? Var inte bara ett rykte? Har du sett att det är bekräftat faktiskt?
Jag är nog ganska säker på att det är bekräftat, men nu då du är osäker här så blir jag kanske lite osäker. Men så gott som klart var det i alla fall efter att han blev sparkad från Genoa där. Han fick några månader här i höstas.
Yes, men vi får väl ta och börja runda av här om inte du har något mer att tillägga.
Ja, jag hade ju sparat en här åt dig så inte jag skulle säga alla favoriter så. Men du kanske glömt bort honom nu med, eller nu vaknar en lampa
till. Jag vet faktiskt inte vem du tror att jag skulle ha som ukrainsk favorit här än.
Om jag säger talisman för landslaget under de senaste åren och kapten, frisparksskytt, ytterback, Dario Serna.
Ja, men han är ju kroat.
Dario Serna är kroat, ja. Nu.
Men han spelar ju sin fotboll i Shakhtar Donetsk, så jag förstår att du.
Ja, det är just det jag känner ut mig för andra gången här i podden riktigt ordentligt. Dario Serna är kroat, och det stämmer helt och hållet. Han spelar i Shakhtar Donetsk för alla år, men det är ju klart att Dario Serna är kroat.
Ja, men vi får väl konstatera att Andriy Voronin är vår gemensamma favorit. Långhårig, ljust långt hår med nummer 10 i en hästsvans. Han rakade ju av sig senare under karriären, men korpen från Odessa, han bär vi med oss.
Det gör vi absolut. Får vi väl tacka för oss för det här avsnittet. Ni får som sagt gå och följa oss på Instagram så inte ni missar när vi lägger upp några poller eller omröstningar eller allt vad vi nu lägger upp där och bildmaterial till avsnitten förstås. Men tack för att ni har lyssnat.
Yes, tack. Och som vi nämnt tidigare så har vi, ska vi spela in ett avsnitt om utländska profiler som har spelat sin fotboll i Finland. De största profilerna från andra länder som har spelat sin fotboll i Finland. Och det kommer ett sånt avsnitt inom kort också. Tack för idag!